Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gympodden. Jag är själv här idag, så jag tänker faktiskt bolla in dagens gäst direkt och inte ha en massa försnack. Så jag välkomnar Mats Olofsson. Välkommen till Gympodden.
Tack så mycket. Ja, applåd.
Du får en liten singelapplåd från mig.
Ja, tack.
Min partner Lydia, hon är ju inte här idag. Hon fick förhindrat att medverka. Men jag sitter här på Institutionen för barn och kvinnors hälsa i Uppsala. Och ska prata om endometrios med Mats Olofsson som är professor och överläkare inom gynekologi.
Ja.
Ja, och du har också forskat och träffat endometriospatienter i jättestor del av din kliniska vardag.
Mm, så är det.
Så är det. Och jag har ju sett dig och hört dig föreläsa på kurser, och du är ju otroligt insatt i de här frågorna som vi ska prata om idag. Och det är ju så, vi har ju pratat om endometrios tidigare med en annan doktor som är duktig på endometrios, Anna-Sofia Melin. Då pratade vi ju om vad är endometrios, och det får ni jättegärna gå tillbaka tidigare i gympodden avsnitten och leta rätt på det avsnittet, för jag tänker inte att vi ska djupdyka så mycket i det idag. Men vi tänkte att vi ska lyfta det här med endometrios igen, för dels är det ju faktiskt internationella endometriosdagen. Vilken dag är det? 1 mars tror jag.
Mm, det tror jag också.
Om jag inte missminner mig. Så det sammanfaller ju med nästan med att vi släpper det här poddavsnittet. Och jag tänker att vi ska gå in lite mera på hur ser vården för endometrioskvinnor ut idag i Sverige? Och vad kan vi göra mer? Och vad kan vi förvänta oss framåt? För att nu lyfts ju endometrios på agendan. Regeringen hade till och med endometrios med på i regeringsförklaringen, att det är någonting som vi ska jobba mera med. Och trots det så vet jag att det är otroligt många kvinnor som inte får hjälp och inte får rätt hjälp ute i Sveriges alla delar av Sverige. Mm. Håller du med mig om det?
Ja, så är det ju. Det ser ju väldigt olika ut. Vi fick ju nationella riktlinjer 2018, och tanken med dem är ju att vi ska få en jämlik endometriosvård över landet.
Mm.
Och det finns ju ganska tydligt beskrivet där hur endometriosvården bör se ut med sådana här endometriosteam på alla kvinnokliniker och så.
Mm.
Och det är klart att det här bygget får man ju räkna med att det tar tid, och även om man bygger upp ett team så kan det ju gå ganska snabbt att det raseras, och så står man utan en och behöver kanske börja om från början.
Mm.
Men det ser ju olika ut över landet, och det vittnar ju patienter om också. Jag träffar ju patienter ifrån i stort sett hela landet. Och vissa delar av landet fungerar ju väldigt bra, och andra delar så kanske man tror att det fungerar bra, men det fungerar inte så bra sett ur patienternas perspektiv i alla fall. Och på andra ställen så har man liksom inte kommit någon vart riktigt med det här. Men det går ju åt rätt håll totalt sett ändå. Det gör det.
Ska vi bara jättekort beskriva vad är endometrios för de som inte har hunnit lyssna på våra tidigare avsnitt?
Mm. Endometrios, det är ju livmoderslemhinna som sätter sig någonstans utanför livmoderhålan. Och då känner kroppen igen det här som någonting främmande och reagerar med inflammation, alltså irritation, vilket då kan leda till smärta, och det kan leda till sammanväxningar också.
Mm.
Så att det är väl i korta drag då. Ja. Det brukar ju sitta runt livmodern, på äggstockarna och i den delen av kroppen. Sen kan det sitta på andra ställen, men det är ovanligt.
Ja. Och de här sammanväxningarna gör ju att det kan göra ont att kissa, det kan göra ont att gå och bajsa, och det kan vara svårt att ha samlag, och det påverkar så stora delar av en kvinnas liv.
Mm. Så är det.
Jag bara uppdaterade lite hur det ser ut med antalet endometriospatienter i Sverige. Och då brukar man säga att endometrios drabbar uppskattningsvis till var tionde kvinna i fertil ålder.
Ja.
Och det finns ungefär då 250 000 kvinnor i Sverige som har den här sjukdomen.
Mm, uppskattningsvis, ja.
Otroligt stor siffra.
Ja.
Och vi vet också att många får besvär tidigt. Och vi vet också att ju flera som får behandling tidigt i livet får också mindre symptom. Har du med om det?
Ja, alltså även väldigt unga tjejer kan ju få väldigt mycket symptom.
Mm.
Det är ju faktiskt så att de som senare i livet får en diagnos kan ju påminnas att de har haft symptom upp till 40% av de kvinnorna. Och det är ju kronisk smärta, mensvärk och så vidare som liksom inte vanliga smärtstillande biter på.
Ja. Men ska vi börja med det? Det är ju, trots att vi vet att det är så vanligt, och de flesta läkare liksom, alla olika instanser vet ju faktiskt vad endometrios är, skulle jag vilja våga säga. Och då visar ju ändå studier på att det tar 7-8 år att få diagnosen. Vad beror det på? Varför är det så svårt?
Egentligen så är det ju inte så svårt att ställa diagnosen, men det är orimligt att vi ska ställa diagnosen på alla. Nästan alla endometriospatienter har ju sin endometrios i bukhålan, på insidan av kroppen så att säga. Och det innebär att man måste göra en titthålsoperation. Och det har vi inte möjlighet att göra på alla där vi misstänker endometrios. Utan det vi i praktiken gör, det är ju att vi sätter in en hormonbehandling och hjälper dem med smärtan. Och många blir ju bra på till exempel p-piller och vanliga receptfria smärtlindrande.
Mm.
Så har ju de kanske inget ont alls eller väldigt hanterligt i alla fall. Då behöver man ju inte driva diagnostiken vidare. Och det här är ju en väldigt stor grupp. Senare i livet kanske de får diagnosen. Och det driver ju upp de här siffrorna.
Så det är lite missvisande siffror tycker du?
Ja, det är väldigt missvisande tycker jag. Jag tycker inte man ska stirra sig blind på de där siffrorna. Sen måste vi ju, alltså det stora steget, det är ju att misstänka att man har endometrios. Det är ju då som någonting ska hända.
Mm.
Det är då man ska fångas upp, det är då man ska få testa en endometriosbehandling. Funkar den så är man ju liksom av med besvären då. Om det inte funkar, säg att man inte lyckas bli blödningsfri, man mår inte bra på hormoner. Vad som nu händer att inte så att säga, provbehandlingarna går bra.
Mm.
Då kan man ju fundera på att göra en titthålsoperation för att se om det verkligen är endometrios eller om det är något annat som gör ont.
Mm.
För att smärta kan bero på väldigt mycket annat än endometrios. Det är lätt att stirra sig blind på att det är endometrios om man har mensvärk. Det kan vara andra saker också.
Vad kan det vara då?
Ja, dels kan det ju vara vanlig mensvärk. Och sen har vi ju tillfällen där kvinnor har smärtor som inte är klassisk mensvärk men som heller inte beror på endometrios, men det följer ändå menscykeln. Om det leder ligament, muskler, det är ju saker vi inte riktigt förstår.
Mm.
Men de har något smärttillstånd som följer menscykeln, men de har inte endometrios, eller vi kan i alla fall inte påvisa någon endometrios.
Nej. Och de blir heller kanske inte då bättre på hormonell behandling.
De gör ju inte det.
Nej. Så där är det ju viktigt då att då utreda vidare med då och titta på operation. Ibland gör vi MR också, magnetröntgen, och titta på efter.
Precis. Inte så ofta för diagnostik ska jag vilja säga, utan det är ju mer inför en operation att man vill kartlägga endometrios. För att med MR kan du inte diagnostisera de här förändringarna som sitter i bukhinnan.
Nej, just det.
Det är ju den vanligaste formen också. Utan du kan se såna här cystor i äggstockarna, chokladcystor eller ovarial endometrium. Och så kan du se djupa lesioner. Men den vanliga endometriosen som sitter som prickar eller fläckar i bukhinnan, de ser man ju inte med MR heller.
Nej, då måste man ta prov.
Då måste man ju i sådana fall in i buken ändå. Då.
Mm. Men i det här nationella vårdprogrammet som kom då först 2018, där finns det ju då mycket information om bakgrund och forskning, men också hur vi i vården ska organisera oss.
Ja.
Och då så står det att grundkompetensen i ett endometriosteam ska vara då gynekolog och sjuksköterska eller barnmorska, en fysioterapeut, smärtspecialist, kurator och så någon med en sexologisk kompetens. Det kan ju vara en barnmorska eller sexolog som har en annan bakgrund. Tycker du att vi lever upp till den här grundkompetensen på våra kvinnokliniker som tar hand om svåra endometriospatienter?
Nej, det gör vi ju inte. Men det går sakta åt rätt håll, ska jag vilja säga. Det är fler och fler kliniker som bygger upp sådana här team. Så att det är många vita fläckar på kartan. Visst är det så. Men jag känner mig ganska nöjd ändå av att det faktiskt går åt rätt håll. Att det blir bättre och bättre. Man kan inte förvänta sig med det tryck som är på sjukvården i övrigt att man helt plötsligt ska prioritera upp det här. Man måste ju bygga upp kompetens också.
Mm.
Och det är ju inte bara gynekologerna som måste kunna det här i teamet, utan det måste ju de andra kunna också, annars är det svårt att föra en dialog kring de här patienterna.
Mm.
Men sen ser ju förutsättningarna väldigt olika ut. Alltså, du kan ju ha en liten klinik någonstans, en småstad så att säga, litet sjukhus, en liten kvinnoklinik, en liten gynmottagning, inte så många personer. Där kan det ju vara svårt att bygga upp ett så här brett team.
Mm.
Men finns det på ett stort universitetssjukhus, då bör man ju kunna bygga upp ett lite bredare team där man kan sköta de här patienterna.
Mm. Hur ser behandlingen ut då? Om man ska liksom bortgå från bara den medicinska behandlingen, den själva liksom hormonella behandlingen som du nämnde, det kan ju vara p-piller eller hormonspiral. Ibland så ger vi också sån här behandling, det är ju i de lite svårare fallen när man sätter kvinnorna liksom i ett konstgjort klimakterium. Ja. Men om man bortser från de hormonella behandlingarna, vad är det för behandling vi pratar om? Vad gör fysioterapeuten till exempel?
Alltså det vanligaste problemet de har, de här kvinnorna, det är ju smärta. Och sen kan det ju vara infertilitet och det kan vara problem med vattenkastning och så vidare och så vidare. Men väldigt mycket, förutom kanske infertiliteten, då bottnar ju i att de har ont, de har smärta, de har smärtsignalering och kanske är på väg in i det man kallar då för en störd smärtmodulering, på väg mot kronisk smärta. Då börjar det ju hända väldigt mycket saker i kroppen som gör att till exempel kisseriet känns konstigt, man känner sig alltid kissnödig och så vidare och så vidare. En massa symptom som kommer med det där. IBS-liknande besvär också, som ju inte är primärt en IBS då, utan det är sekundära fenomen på grund av smärtan. Så mycket handlar ju om smärtlindring. Men det allra första är ju att vi måste tro på de här kvinnorna när de kommer och berättar att de har ont. Många är unga och i sin blomning så att säga och berättar om sina besvär. Som gynekolog kanske man gör en gynundersökning, man hittar ingenting särskilt. Allt ser normalt ut och kvinnan får beskedet att nej, men allting ser normalt ut. Så du kan ju inte ha ont. Och då har man ju kört i diket ganska ordentligt på en gång. Och får kvinnan uppleva det här några gånger så blir det ju en misstro gentemot sjukvården. Men om man nu väl fångar upp dem och liksom ska jobba med smärtan, då handlar det ju inte bara, precis som du säger, det handlar ju inte bara om piller, utan det handlar ju om att ge dem en trygghet. Och det kan man göra som enskild doktor eller i ett team, lite grann beroende på vilka behov de har. Det är därför man ska ha ett team. Och att jobba med smärta, det handlar ju väldigt mycket om annat än smärta från endometriosförändringarna. Alltså det kan ju vara faktiskt så att de kan ha lika mycket smärta även om de är hormonellt välbehandlade. Att de har utvecklat en smärtsjukdom. Och då kommer ju fysioterapeuten in, bör komma in väldigt tidigt. Och då handlar det om TENS, transkutan nervstimulering som smärtlindring. Det kan handla om en massa andra så att säga, sätt också att lära sig att hantera smärtan.
Det är mycket det man gör på smärtrehab.
Men det kan du göra i ett team också. Alltså, du kan ju ha en kurator, en fysioterapeut som jobbar med KBT. Du behöver inte skicka dem till något rehabteam för att göra, utan det kan du ju påbörja internt i ditt endometriosteam. Och har du ont någonstans, det vet ju de som lyssnar som har haft ont någonstans, att då får man ju ofta sekundära smärtor också. Man spänner sig och så får man ont på andra ställen. Och så sprider sig den här smärtan. Har man ont i ett knä så går man på ett sätt för att lindra den där smärtan från knät, och då får man ont i ryggen eller i någon höft eller någonting också. Och det här behöver ju fysioterapeuten ta hand om och reda ut lite grann hur man ska gå tillväga för att liksom minska de här muskelkramperna, smärtor från muskulatur och så vidare. Så att det är mycket saker vid sidan om piller som man ska ägna sig åt. Så att man ska akta sig för att bara använda piller. Då är man inne på fel spår. Sen behövs hormonbehandling nästan alltid, och smärtlindrande läkemedel behövs nästan alltid. I perioder i alla fall. Men man får inte glömma bort det andra. Och en otroligt viktig aspekt för de här kvinnorna med smärta, det är ju att få dem att röra sig. Har man ont blir man ju gärna stillasittande, för man får mer ont om man rör sig. Då är man inne i en väldigt dålig spiral. Det handlar ju om våra egna smärthämmande system då, endorfinerna. Och enda sättet egentligen att aktivera det systemet, det är ju att utsätta kroppen för belastning, för lite smärta. Och då är det fysisk träning, fysisk aktivitet. Så det är viktigt att få dem dit. Och det är ju fysioterapeuten viktig också förstås.
Det är svårt att säga till en kvinna som har jätteont, säga nu måste du ut och röra på dig.
Ja, men det går inte. Nej, du måste stötta dem. Ja, och att de också får hjälp med hur de ska börja.
Ja. Man kan inte börja med att jogga 3 kilometer.
Nej. Och får man in dem på ett gym så ska de ha en PT som vet vad det handlar om. Som kan ge dem lagoma portioner så att säga. Så de kan öka successivt.
Jag tänker också ofta när jag träffar kvinnor med endometrios. Och så när man undersöker och det knappt går att undersöka för det gör så ont. Och så frågar man kan du ha samlag? Nej, absolut inte. Det går inte, det gör jätteont.
Mm.
Också någonting, det här drabbar ju kvinnor i fertil ålder, som, där sex är en jättestor del. Hur ofta tycker du att man liksom också får hjälp med den biten?
Ja, jag tror att den biten får de väldigt dåligt med hjälp, faktiskt. Sexologiskt utbildad personal är ju en bristvara.
Mm.
De få som finns, de slukas ju på olika håll.
Mm.
Men inom gynekologin så finns de ju förhoppningsvis tillgängliga i vulva-team och endometrios-team ändå. Det är ju, alltså det är var och varannan som tar upp det här. Om man inte frågar dem så tar de upp det ändå, för det är ett så stort problem.
Mm.
Och det här drabbar ju väldigt unga tjejer också i deras tidiga, så att säga, första relationer, och det går i diket och så försöker de igen. Och så. Ja, det blir otroligt brötig problematik i det här så småningom, som man inte löser upp bara genom att ändra i medicinering eller någonting.
Nej,
utan det blir andra låsningar också.
Ja.
Så att, vad är det?
Jag tycker det här är så viktigt att verkligen vi i vården ska tänka på att det finns... Alltså att vi måste tänka bredare och se till att patienter får rätt vård. För det är ju väldigt lätt att man är lite så här, tänker, vad kan jag göra? Ja, men jag sätter in en hormonell behandling och hon är blödningsfri. Ja, men då har jag gjort mitt ungefär.
Ja, ja.
Men att vi liksom verkligen tänker på så här, vad är det mera vi kan hjälpa till med? Sen är det ju tyvärr en resursfråga. Det är ju som du säger, det finns ju inte alla resurser på alla sjukhus. Men åtminstone försöker jag då, och som patient uppmanar jag ju också kvinnorna att liksom se till att få den vården som du behöver. Och får man, om det inte finns på ditt sjukhus, får man se till att få en remiss någon annanstans? Eller?
Ja, och att man utnyttjar de resurser som faktiskt finns. Ibland är man ju lite så där, tänker inte utanför ankdammen, utan man konstaterar att på min klinik, på min mottagning, så har vi inte några mer resurser. Vi har ingen dietist, fast du behöver prata kost för du har problem med magen. Men då finns det ju dietister i primärvården. Skriv då en remiss till vårdcentral. Där finns de. De kanske inte alls kan någonting om endometrios, men de kan ju tarm och de kan IBS och de kan mat. Så kan de i alla fall ge lite råd. Så att fysioterapeuter kanske inte finns på att man har tillgång till i teamet på något bra sätt, men försök att samarbeta med någon i primärvården då. Det finns alltid de som är intresserade av att liksom kliva in i en sån här teamverksamhet.
Du nämnde lite att det är viktigt att kvinnan blir trodd på att hon har ont. Och det är ju också någonting som man har hört mycket, att kvinnor inte blir trodda att de har så här ont. Och jag läste en studie som gjordes här av några forskare, den släpptes för några veckor sedan, om hur kvinnor blir, vad som händer med deras smärta och mående beroende på hur de blir bemötta. Och att det försämrar ju smärtan om de inte blir bemötta på att vi tror på dem. Och när jag läser det så min reflektion är lite grann att jag tänker, det är så otroligt svårt att möta kvinnor i det här fallet med så här mycket problem när man inte har en bra lösning. När man inte känner att jag kan hjälpa dig. Och då blir det kanske att man inom vården på något sätt nästan förminskar problemen för att man inte liksom riktigt kan nå ett resultat i smärtan. Förstår du vad jag menar?
Ja, jo. Nej, visst. Och jag tror att det ligger väl också i botten varför kvinnor upplever att de får dålig hjälp. Det är för att doktorn inte riktigt vet hur man ska gå vidare.
Nej.
Och kanske inte heller tänker på det här att man kan, så att säga, bygga vården med hjälp av flera kompetenser.
Nej.
Att man kan inte göra så, då släpper man dem och så gör man inget mer. Det blir liksom en låsning i det där också, tror jag.
Ja.
Och endometriospatienter kan ju upplevas som väldigt krävande. De är unga, de är väldigt på, de är frustrerade. Och som doktor kanske man inte har liksom verktyg. Man kan inte verktygen eller känner inte till vilka verktyg man har att använda riktigt. Så det är klart att det blir en frustrerande situation. Men ge då den här patienten en annan doktor eller skriv en remiss. Man får inte bara släppa dem där.
Nej.
Alltså vi får ju här i Uppsala och andra, så att säga, större centra får ju mycket remisser för second opinion. Därför man vet inte hur man ska gå vidare. Det tycker jag är jättebra. Sen kanske inte vi har så himla mycket mer att erbjuda heller. Men man måste liksom gå till vägs ände. Och testa allt som går att testa, tycker jag. Så att man inte släpper släpper de någonstans halvvägs och säger att nu kan vi inte göra mer, sorry.
Mm.
Och det är nästan alltid så att det går att göra någonting mer.
Ja, precis. Om inte annat bara att lyssna.
Ja.
Och att liksom se till att man verkligen, jag hör dig, jag ser dig och jag fattar att du har det jättejobbigt.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej,
längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Tack Bayer.
Tack så mycket, hej då. Om man tänker utöver smärtan, hur ser livet ut för en kvinna med måttligt till svår endometrios? Hur mycket sjukskrivning ligger bakom den diagnosen? Och hur med familjebildning? Och du nämnde infertilitet.
Mm.
Hur ser livet ut?
Alltså i det enskilda fallet, som den enskilda kvinnan, kan det ju se alldeles väldigt normalt ut förstås. Men på gruppnivå så är ju kvinnor med endometrios mycket mer sjukskrivna. Nu kommer jag inte ihåg precis i dagar, men det har jag faktiskt räknat ut någon gång mot en åldersmatchad normalpopulation. Då. Och om jag kommer ihåg ungefär, så var väl en kvinna med endometrios sjukskriven ungefär 30 dagar per år. Och en matchad, åldersmatchad grupp då var ungefär 7 dagar per år.
Mm.
Så det är väldigt stor skillnad. Och
vad kostar det? Räknade du ut vad det
kostar?
Ja,
vi har gjort en hälsoekonomisk studie. Den är publicerad för ett par år sedan. Men jag kommer inte ihåg detaljerna där. Men antalet sjukskrivningsdagar är ju väldigt mycket större. För många kvinnor är det ju enormt mycket sjukskrivningsdagar. Det där var ju på gruppnivå då.
Jag har patienter som är sjukskrivna, som är 25 år och sjukskrivna hela tiden.
Ja, jo, men
de
det är
kan
så.
Inte gå till jobbet.
Nej, så är det. Men för många, jag skulle säga för den så att säga, stora majoriteten av de här så fungerar ändå arbetslivet hyggligt. Men de har en hel del korttidssjukskrivningar för att de har SM i sin smärta oftast när de vaknar på morgonen och tar sig inte till jobbet. Så det är väl vanligt. Man vet också att kvinnor med endometrios som grupp då har färre barn. Fler lever ensamma, alltså ingen partner då, utan de lever ensamma. Och har man en smärta som är mer eller mindre kronisk så har man ju också en tendens till att isolera sig. Man får ett krympande socialt nätverk. Man får dålig ork. Man sover dåligt. Så att det är klart att det här får ju enorma konsekvenser. Man vet ju också att kvinnor som grupp då lever på en så att säga lägre socioekonomisk nivå än genomsnittet. Och det beror ju på att man orkar inte med tyngre studier. Man orkar inte med mer avancerade krävande yrken. Utan man hamnar på en lite lägre nivå. Så det är en sjukdom som får konsekvenser. Men det får ju alla kroniska sjukdomar. Mm. Är man frisk och stark, då kan man ju nå hur långt som helst, höll jag på att säga. Men har man begränsningar, till exempel endometrios och smärta, då orkar man inte nå lika långt.
Nej. Men och hur ser det ut med samsjuklighet?
Mm.
Om man har en kronisk smärtsjukdom som endometrios, är det ökad risk för depression?
Mm, det är det.
Ångest?
Ja. Alltså det är svårt att veta, det är det här med hönan och ägget då.
Mm.
Att om du har en ångestproblematik med dig in i en smärtsjukdom så blir ju smärtan svårare att hantera. Samtidigt så kan du ju så att säga vara utan ångestproblematik och går in i en smärtsjukdom och får ångest. Men vi ser ju att våra så att säga svåra patienter då, de som lider mest och som kanske är svårast att hjälpa, det är ju de som har samsjuklighet med psykiatriska tillstånd. Det kan vara en neuropsykiatri med ADHD, Asperger, ångestproblematik, ätstörningar, självskadebeteenden och så vidare.
Mm.
De har ju liksom problem från början att hantera sig själva och sina liv. Får de dessutom en smärta så blir det väldigt besvärligt.
Mm.
Och då är det ju viktigt att man inte försöker jobba själv med de patienterna, utan att man faktiskt jobbar i teamet och att man jobbar ihop med psykiatrin.
Mm.
Om man tänker sig att en sån patient man ska komma till rätta med smärtproblematiken, så måste man jobba ofta med psykiatrin först och försöka optimera det så långt det går, om det behövs medicinering eller någon annan form av terapi. Och sen att man jobbar med smärtan lite parallellt förstås då, men man har ingen chans att påverka deras smärta om inte man också jobbar med psykiatrin. Och här blir det ju diverse olika krockar ibland för patienter då, att de mår inte bra på medicinering mot sin ångest eller ADHD eller vad det nu är för någonting, och samtidigt har de sin smärtproblematik som de har svårt att hantera. Ofta har de ju faktiskt också svårt att klara biverkningar av till exempel p-piller. Minsta biverkan blir ju väldigt jobbig för dem. Men sen så att säga en stabil och frisk person kan tolerera de där biverkningarna ganska bra, så blir det för mycket för de här.
Mm.
Så det är ju jättesvårt för dem.
Mm.
Och de kräver mycket resurser. Men det är ju ändå så att de flesta av de här kan man ju hjälpa också. Man kan inte bota dem och få bort alla deras problem. Men man kan göra att de kanske kan leva ett bättre liv och kanske klara av att jobba, vilket de flesta vill och så vidare.
Mm. Precis. Att liksom ha en högre lägstanivå.
Ja.
Att kunna jobba, att kunna ha ett socialt liv.
Ja.
Kunna ha en partner om man vill det.
Ja. Jo,
och smärtfria perioder.
Ja, och även ganska små steg i rätt riktning kan ju betyda väldigt mycket.
Mm.
Att de känner sig nöjda. Och, ja, man är ju förvånad ibland över vad liksom liten förbättring kan göra mycket för deras allmänna välmående och funktion. Mm.
Jag har haft en tjej som har gått hos mig ett tag som... Ja, det känns, hon har varit sjukskriven länge och haft ont. Och, det har varit liksom, och jag har känt mig lite så här också att jag inte vet inte riktigt vad jag ska göra som nästa steg. Men sen så fick jag ändå till att börja gå som fysioterapeut. Och som liksom började jobba med henne. Och sen nu hade jag en telefonuppföljning för några veckor sedan. Och då svarade hon inte.
Mm.
Och sen då när jag ringde efter ett par timmar igen. Så sa jag, ja men jag såg att du ringde förut. Men jag var på vattengympa. Och jag började känna liksom att... Och alltså du vet, jag blev så lycklig. Gud, hon är på vattengympa. Hon har ett helt annat stuns i rösten. Mm. Och hon hade fortfarande inte liksom kommit tillbaka till jobbet. Men jag kände så här, det var liksom ett steg framåt. Och det är ett litet steg, men det är så otroligt viktigt. Ja, för att det blir så många bakslag. Ja. Att man till slut tänker man så här, det finns ingen väg framåt. Och så hittar man en liten väg framåt. Ja. Och då, det var ju fysioterapi där, fallet. Så, men det gör ju även en gynekolog väldigt lycklig.
Ja, man blir väldigt lycklig för deras skull.
Ja.
Och det handlar ju om tålamod. Alltså, jag har ju haft patienter som har gått hos mig i flera år. Och man tycker man kommer ingen vart. Och det, via arbetsförmedling och försäkringskassa så gör man försök till sina träningsarbete. Och vad heter det?
Ja, arbetsträning.
Arbetsträning heter det. Och alla möjliga insatser görs och man kommer liksom ingen vart. Men till slut helt plötsligt så börjar det röra sig åt rätt håll.
Mm.
Och precis som du säger, det kommer en annan stunds i rösten, en annan stadga.
Mm.
Och helt plötsligt så jobbar de 25% eller 50%.
Mm.
Och det är ju helt fantastiskt när de har varit sjukskrivna i flera år.
Mm.
Och de har själva gett upp flera gånger. Man har liksom fått peppa igång dem.
Mm. Så alla tjejer där ute, håll ut. Det kan vända.
Ja, faktiskt.
Vi har sett det.
För men, många faktiskt.
Ja, jättemånga. Såklart.
Ja.
Mm. Du, när vi pratade lite inför den här podden så skrev du att du skrev någon sån här i mejlet att vi kunde diskutera hur vill kvinnorna att vården ska vara organiserad och varför frågar vi inte kvinnorna mera? Har du något svar på det? Båda de frågorna?
Ja, det har jag väl egentligen inte. Alltså vi har ju, det kallas ju för patientcentrering då, att man faktiskt utgår ifrån patienternas behov. Mm. Vad är det de vill ha? Och klassiskt så är vi ju urdåliga på det.
Mm.
Utan man jobbar på en klinik och så ska man göra någonting och så gör man det och sen så är det bra, tror man.
Vi utgår mycket från hur vi vill jobba.
Ja, vi utgår hur vi tror att det ska vara.
Ja.
Vi frågar ju inte patienterna. Och vi har ju precis gjort en studie, jag och en postdoc från Norrköping som går hos mig, Hanna. Där vi har tittat på det här då, hur upplever kvinnor endometriosvården och hur viktigt tycker de att de olika aspekterna är?
Mm.
Det är rätt många frågor de har svarat på. Och då visar det sig att det är flera aspekter som kvinnor, endometriospatienter då tycker är jätteviktiga, men de tycker att vi missar målet fullständigt. Så att det här är ju något som vi måste jobba med.
Kan du nämna några? Kan du säga på rak arm så här?
Ja, alltså en viktig faktor det är ju att de faktiskt får ha en egen... att det är samma doktor de går till från gång till gång. Och så ser det inte ut på de flesta ställen uppenbarligen. Jag har ju patienter som då har gått hos mig i många, många år. Och är de inte nöjda med mig så får de byta såklart. Och gå hos någon annan och förhoppningsvis stanna där. Men just det här att de själva då, när de kommer på återbesök, får de möta en ny doktor varje gång. Att de sätts upp på en ny doktor. Så ser det ju tyvärr ut på många håll. Och det är ju typiskt en dålig sak. De vill gå till samma doktor. Och jag tycker att de här som nu är så att säga kroniker då, har en kronisk smärta. De har en långvarig problematik som kanske är ganska komplex. Kommer de till en ny doktor så tycker de att oberoende av hur bra egentligen det där mötet blir så blir det bara skit för dem.
Mm.
Så det är ju en sån här kvalitetsfråga som vi i vården är jättedåliga på.
Mm.
De ska ha sin patientansvariga läkare. Men det har vi ju drivit sedan slutet av 90-talet, mer eller mindre inom sjukvården, men det funkar ju inte.
Nej.
Det är när man går på privatmottagningar då kan man ju ha samma doktor hela tiden. Men i den offentliga sjukvården är vi ju dåliga på det.
Mm.
Så det är ju en viktig sak.
Och det är klart, så här, annars så känner de väl lite att de måste börja om hela tiden och förklara hur jobbigt det har varit och framåt, liksom, eller bakåt och vad de vill framåt och så. Mats, ser du positivt på vården för endometrios, och kommer det någon ny forskning på den inom området?
Det görs mycket forskning, så det finns väl all anledning att se hoppfullt på endometriosvården också. Man kan säga att de senaste 20-25 åren så har det ju hänt väldigt lite. Det har tillkommit en del nya hormonbehandlingar som faktiskt gör det lite lättare kanske att hitta en behandling som fungerar, som patienterna mår bra på. På smärtsidan har det egentligen inte hänt någonting. Mer än att vi kanske har lärt oss lite mer smärtfysiologi. Vi kan liksom bena lite mer i vad är det för typ av smärta de har. Och så att det har väl gjorts en del små steg framåt i alla fall. Men jag tänker bara en sån här sak som patientcentrering. Varför tar vi inte tag i och gör något vettigt utav det? Det borde vi ju göra. Där finns det ju forskning nu som visar på ett antal områden där patienterna tycker att det är dåligt och där vi bör bli bättre. Det är ju en typ av forskning. Sen kan man ju tänka sig då diagnostik. Så pratas det ju väldigt mycket om det här då, att det tar så lång tid och så vidare. Och vi som jobbar med endometrios, vi har ju i många år efterfrågat någon form av enkelt test för att kunna ställa diagnosen endometrios. Tidigare har vi varit hänvisade till att göra en titthålsoperation till exempel. Eller att man kan se det med ultraljud eller så. Men nu finns det ju faktiskt ett test på marknaden där man kan diagnostisera endometrios.
Frågan ett blodprov?
Nej, det är ett salivtest faktiskt. Så att det är lite saliv i ett rör som skickas på analys.
Oj, vad är det man analyserar då?
Mikro-RNA. Och det har väldigt hög känslighet.
Wow.
Så att det är ett väldigt intressant test. Det är ju utvärderat i ett par tidiga studier nu. Men det är ju, det måste ju liksom provköras i verkligheten innan man kan säga hur det fungerar. Sen är det dyrt.
Ja. Så att, vad kostar det att ta ett sånt test?
Det kommer att kosta. Det kommer bara att finnas inom sjukvården. Det kommer inte att hänga som i utbudet på apoteket. Utan det kommer att göras via kliniker då. Det kommer att kosta ungefär 8000 kronor.
Men om man jämför med en titthålsoperation?
Ja, precis. Då är det ju billigare. Men en titthålsoperation är inte så mycket dyrare.
Nej. Men mera risker också.
Ja,
sen kanske man kan lösa lite sammanväxningar samtidigt som man gör en tidsoperation.
Det är ju det, precis. Ja. Så att det funderas ju mycket på hur och när vi ska använda det här testet. Men
var kommer det här testet ifrån? Jag har inte hört om det.
Det är från Frankrike.
Okej.
Ja.
Och finns det i Sverige?
Det finns nog tillgängligt ungefär nu. Snart.
Spännande.
Ja.
Kommer vi ha det på våra kliniker snart, Mats?
Det beror väl på klinikledningarna, tänker jag, hur de ställer sig till det här också. Det är ju en kostnad. Och hälsoekonomi och begränsade budgetar och besparingsbeting och hela den här balletten. Så det är klart att, men jag tänker mig att det är ju inte sådana saker som ska styra när vi använder det här, utan det är ju när vi ser en nytta av det här testet. Och det går ju inte att använda som någon sorts
screening.
För någon screening.
Nej,
eller, utan jag tänker mig att det kan användas på kvinnor där man misstänker endometrios. Provbehandling fungerar inget bra, man ser inget särskilt på ultraljud. Man skulle helst inte vilja laparoskopera,
alltså
göra titthålsoperation. Då kan jag tänka mig att i en del fall så skulle det kunna vara lämpligt att göra ett sånt här test för att få veta vad fienden är, så att säga, om det är endometrios eller inte. Sen är det ju med det här testet precis som alla andra, att det är ju inte 100% känslighet, och en del av de som får positivt svar, som alltså säger att man har endometrios, har inte endometrios ändå. Så att det finns ju begränsningar med det här testet också, som gör att man måste ju väva in ett sånt resultat i en, så att säga, en större kontext då.
Och det är såklart inte någonting som vi ska göra på alla tonåringar med mensvärk, utan de ska vi försöka behandla så fort som möjligt.
Ja, precis.
Okej, men spännande.
Ja, det är oerhört spännande. Och det är ju alldeles nytt faktiskt. Publikationerna har egentligen kommit under 2022. Och testet har nu marknadsförts i 10-tal länder i Europa i rask takt. Mm. Och nu är det ett svenskt företag då som kommer att börja sälja det i Sverige.
Mm. Mm.
Så att, det är ju ett intressant kliv framåt. Mm. Men vi måste ju handskas med det här med förstånd.
Mm.
Precis som med allt annat.
Mm.
Och jag hoppas ju att det inte blir så att att många kvinnor då med endometrios-symptom börjar ropa efter att göra det här testet och inte vill gå igenom en provbehandling istället, för att det kommer att leda helt fel.
Mm.
Så det,
jag brukar säga, jag brukar liksom förklara också för liksom patienter som har svår mensvärk, och när man ska prova på alla, så brukar jag säga att det spelar ingen roll om vi vet om du har endometrios eller inte, om du blir bra med behandling.
Nej.
Så att det är så här, det ger liksom inget, det ger inget extra värde här och nu om du blir bra med behandlingen. Det kommer inte ge dig någonting liksom mot, jag vet, det kommer inte ge dig några fördelar i livet att ha den diagnosen. Så att man behöver inte driva diagnostiken om man blir bra med behandling.
Nej, absolut inte.
Och det tycker jag att de flesta förstår och håller med om.
Ja, nej, men absolut. Och jag tror säkert att det kommer att vara så framöver också. Sen är det klart att det är en och annan kanske vill försöka driva då, att man ska få göra ett sånt här test.
Mm.
Men då gäller det ju, tycker jag i alla fall, då att man försöker hålla emot och ändå använda det på medicinsk indikation. Det gör vi ju med MR och allt möjligt annat vi gör.
Ja.
Så ska det ju finnas en medicinsk indikation, och det ska du ju göra här också.
Mm. Okej, okay, så men det var ju verkligen nytt och spännande.
Ja.
Ja. Har du något mera i bakfickan som du vill dra fram och berätta om?
Ja, nej, men det finns ju på gång nu en substans eller ett blivande läkemedel som är väldigt intressant för behandling av endometrios också. Där det så småningom, om allting går i lås, kommer att bli klinisk studie på endometriospatienter.
Mm.
Och det är väldigt spännande substans det här, för att dels så har det nog en påverkan på smärta, så att det är smärtlindrande på ett väldigt specifikt sätt. Men det har också visat sig att det krymper endometrioslesionerna.
Mm-hmm. Alltså de här endometrioshärdarna inne i magen?
Ja, endometrioshärdarna krymper.
Mm. Mm.
Så det här är...
Är det ett hormon, en hormonell
nej, det är inte
behandling?
Nej, det är inte hormonellt.
Nej.
Det här är ju otroligt spännande faktiskt. Läkemedlet är testat på en annan indikation i en klinisk studie med väldigt lite biverkningar.
Mm.
Så att jag tycker att om det här går i lås så är det något oerhört stort som kommer att hända.
Mm. Gud, jag blir jätteglad.
Ja, det är riktigt kul faktiskt. Ja. Och det är också ett litet svenskt företag som driver det här.
Okej.
Okay. Mm. Ja.
Men det låter ju ändå som att om vi dels får nytt test som vi kan ta till när det går, när det behövs. Vi har lite nya läkemedel. Dessutom behöver vi organisera oss i vården så att kvinnor får rätt kompetens vid rätt tillfälle. Så kanske framtiden ser lite ljusare ut.
Ja. Alltså det går åt rätt håll.
Det går åt rätt håll, ja.
Som patient kan man ju tycka att det står bara och stampar.
Mm.
Och i enskilda fallet så kan det ju vara så att vi faktiskt inte har något mer att erbjuda. Och själva endometriosen är vi ju ofta bra på att behandla. Alltså med hormoner, och är det så att det måste till kirurgi så är vi ju bra på det också, tycker jag.
Mm. På tal om kirurgi, där har vi också organiserat oss.
Ja.
På vilket sätt, vad är nytt där?
Jo... där gjordes det ju ett arbete också, precis som nationella riktlinjerna då. Det här med högspecialiserad vård, nationell högspecialiserad vård, endometrios. Vi var ju väldigt tidiga ut i den där processen. Och det handlar alltså om att sjukdomar, i det här fallet kirurgi då, vid svår endometrios, den ska inte göras på alla kliniker, utan den ska koncentreras till ett antal kliniker som får göra den här typen av kirurgi.
Så då ska man remittera till dem?
Då ska man remittera. Det finns 4 sådana centra.
Vart ligger de?
Ja, det är Uppsala, sen är det Södersjukhuset, och sen är det Göteborg och så är det Malmö. Så att det är de 4 som tar hand om den avancerade endometrioskirurgin.
Mm.
Och det kan handla om att det är ovanliga ställen som endometriosen sitter på. Det kan handla om att det är svårartade sammanväxningar, svårt att operera. Det handlar ofta om att det ska vara fertilitetsbevarande, alltså att man ska inte sabba äggstockarna i onödan, utan att det ska göras på ett sådant sätt att man behåller sin förmåga att bli gravid helt enkelt.
Mm.
Så att det, och det finns en lång lista då med tillstånd som ska remitteras till de här 4 klinikerna. Och det här har ju varit igång nu i ett par år. Och det tar ju tid att liksom få sånt här att fungera, men det blir ju bättre och bättre.
Mm.
Det handlar ju förstås om kirurgisk kompetens. Att den behöver stärkas, och där har det ju hänt mycket. Det handlar om hur man organiserar det här arbetet på de här klinikerna.
Mm.
Och det är också så att de här 4 klinikerna har ju ett samarbete. De har gemensamma konferenser någon gång per månad när de diskuterar knäckfall.
Mm.
Om man ska operera, om man ska operera, hur ska man göra då? Hur ska man tänka? Vem ska göra det? Vilken klinik kan det här bäst och så? Så man ska försöka lyfta så att säga de svåra fallen så att det verkligen blir så bra som möjligt.
Just det. Jag kan tycka att vi i sjukvården alltid har varit duktiga på det riktigt svåra, alltså när det är riktigt högspecialiserat. Vi är liksom duktiga på cancervård och vi är duktiga på operationer och så. Men det, för mig tycker jag att vi brister i det basala. Det här med att få, ja, men att få en barnmorska som arbetar med avslappningsövningar. Mm. Eller att, jag tycker att det är så viktigt att vi verkligen lyfter hur viktigt det är att all den kompetensen finns kring de här patienterna. Mm.
Jo, det är det. Och det är där den stora massan av patienter finns.
Exakt.
Ja, ja, ja. Så att där måste vi vara bra.
Ja, där måste vi vara bra.
Och vi kan inte lägga allt på de här endometriosteamen heller. Utan det handlar ju om att alla gynekologer i landet måste ju kunna ta hand om de här så att säga, lite lättare vanliga fallen med endometrios och mensvärk och så vidare.
Mm.
Och får man inte till dem med så att säga, standard åtgärderna då, kanske någon vanlig hormonbehandling, p-piller kontinuerligt och lite smärtlindring. Ja, men släpp dem inte då, utan remittera dem vidare så de kommer uppåt i kompetensnivå.
Mm. När din verktygslåda är tom och patienten är inte bra, så måste hon vidare.
Ja.
Men du, jag tänkte en sista avslutande fråga. Vi har berört den lite grann. Men hur tycker du att man ska resonera när man pratar med politiker eller de som faktiskt bestämmer hur pengarna ska fördelas? Hur ska man tänka kring vad kostar det här för samhället att inte satsa pengar på en sån här kronisk sjukdom som drabbar så många personer?
Det är jättedyrt. Och jag har faktiskt räknat ut, nu kommer jag inte ihåg, men alltså bara det här att man kan minska antalet sjukskrivningsdagar med 10% så är det fråga om miljarder som samhället tjänar.
Mm.
Och då kan man tänka sig att minska antalet sjukskrivningsdagar med 10%. Det kräver inte jättestora insatser i sjukvården.
Nej.
Det skulle inte kosta jättemycket, men man tjänar jättemycket.
Mm.
Så att så här, hälsoekonomiskt och politiskt så finns det ju alla anledning att satsa på den här gruppen. Det är väldigt mycket unga tjejer. Det handlar om, de är i åldern 15-20 och upp till 40, de flesta som vi har hos oss. När de kommer över 35-40 så har vi inte så många sådana som går hos oss, för att de har redan, antingen har de fått en bra behandling så de funkar, eller också så har de insett att det finns inget som hjälper mig. Så de finns liksom inte kvar riktigt i systemet. Men de här unga kvinnorna då från 15-20 års åldern och upp till 30-35. De här unga frustrerade som inte kommer vidare i livet. Kan vi sätta in åtgärder som hjälper dem en bit på väg där? Det behövs inga konstiga saker.
Nej.
Så är det ju stora hälsoekonomiska vinster också. Det är det.
Nu hoppas jag att någon politiker lyssnar på det här.
Ja.
Jag ska i varje fall driva den här frågan vidare, jag lovar.
Ja, det är bra. Ja.
Tusen tack Mats Olofsson för att du har fått podda, eller för att du gav oss möjlighet att podda med dig om det här. För det här är så viktigt och det berör så många. Och jag vet att vi har både barnmorskor och läkare och patienter som som jobbar med det här. Så att, tusen tack för att vi fick podda med dig.
Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Bra, hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.